Vi ska nu läsa den här söndagens predikotext, evangelietext, tredje årgången från Johannes 15 kapitel, de 9 första verserna. Jesus sa: "Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek." Det är svårt att predika över texter som vi kan nästan utan till. Vi är så förtrogna med dem och vi har läst så många gånger att vi kanske tycker att vi har utvunnit allt som finns att hitta i texten. Vi känner ju till bildspråket, de av oss som har gått i kyrkan många gånger. Livets villkor, detta att lösbrutna grenar bär ingen frukt, utan om grenen ännu är vid liv så måste den ympas in i stammen för att kunna få den näring som gör att den kan bära frukt. Och det här är ju på ett sätt en illustration till det som Jesus säger hemma hos Marta och Maria. Allenast ett är nödvändigt. Bara ett enda. Grenen behöver inte bekymra sig om frukten, utan det räcker med att grenen sitter fast i stammen, så nog blir det frukt. Och skulle det vara lite dåligt med fruktsättningen, så är det inte grenens bekymmer, utan det ordnar trädgårdsmästaren. Han kommer med saxen. Och ibland är det ju så här att vi längtar efter väckelse, eller hur? Åh, Herren i andeutgjutelse. Mitt liv över din kyrka. Stora skaror som strömmar till. Ja, säger Herren. Jag ordnar gärna det. Men ni måste ju vara beredda på att mitt väckelseredskap framför alla andra heter saxen. Vill vi det? Nej. Har du inget bättre redskap, Herre? Kan du inte görsla istället? Ja, det är inget fel på näringen som kommer ur stammen. Den är bra nog. Men ibland när blana blir lite för yviga, och det kan ju det också bli, så behövs det en sax för att blommorna ska komma fram. Men i princip är det så att bara ett är nödvändigt. Och Jesus säger det gång på gång i den här texten: bli kvar i mig, säger jag. Att bli inympad, det verkar inte vara så svårt. Det är trädgårdsmästarens jobb. Det sköter vingårdsman. Det gör inte du. Han ympar in dig. Men just därför är budskapet till dig och mig hela tiden detta enda: bli kvar i stammen. Stanna kvar i stammen. Ja, säger du, men jag har gått i kyrkan sen jag var så liten så jag kunde stå på fötterna. Och här i kyrkan har vi ju idag en som inte ens kan det. Den som ligger i vagnen där nere. Så att jag har väl blivit kvar i Kristus. Ja, okej. Men det kanske betyder något mer. Det kanske finns mer att förstå när det gäller detta med att bli kvar i Kristus. Du vet, när näringen börjar flyta in, från vinstocken och in i de grenar som är du och jag. Det är ju detsamma, andligt talat, som när Herren utgjuter sin ande över dig och mig. Och gör våra hjärtan brinnande. Vad händer med oss då? Jo, det händer saker som vi inte blir beredda på. Revysångaren Karl Gerhard hade för många år sedan en sång som gick någonting i den här stilen. Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer, som han uttryckte det, alla fula lea käringar ifrån? Jag håller inte med honom när det gäller äldre damer. Jag tycker det är underbart med äldre damer. Men man kan ju travestera det där lite grann och fråga, vart tar alla väckelser vägen och var kommer alla samfund ifrån? Du, väckelsen startar Gud. Det är ingen tvekan om det. Väckelsen är inte vårt verk. Inympandet sköter vingårdsmannen och näringen sköter stammen. Men var kommer alla samfund ifrån och var tar alla väckelser vägen? Ja, det är vår sak det. Bli kvar i mig, säger Kristus. Har vi gjort det? Vet vi vad det är han talar om? Eller har vi bara tyckt att det var ett lustigt uttryck det där? Men ja, det fäster vi oss inte så mycket vid. Huvudsaken är ju detta med vinstocken. Men det är ju den enda uppmaning vi får i texten. Och den kan vi ju inte bara hoppa över. Den måste vara viktig på något sätt. Vad händer när Gud döper oss i helig ande och eld? Vi ska se hur det gick för Jesus. Lukas 4 kapitel. Lukas 4, när han har blivit döpt i Jordan. Vi läser de två första verserna. Eller rättare sagt, en och en halv räcker. Jesus återvände från Jordan uppfylld av helig ande och ledd av anden var han 40 dagar ute i öknen. Där sattes han på prov av djävulen. Du minns duvan som hade sänkt sig ner och fadern som hade uttalat detta, att detta är min älskade son. Och nu är han uppfylld av helig ande. Och som det står i Matteus evangelium, han blev förd av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Att djävulen nu dyker upp är inget olycksfall i arbetet, utan det var en väl förutsedd händelse. Det betyder att när den heliga ande utgjuts över dig och mig, så kan du vara säker på att om inte Jesus slapp undan ett besök av djävulen, så gör inte du det heller. Utan räknar du lugnt med att har han inte kommit förut, så kommer han då. Men varför kommer han då? Vad ska han göra nu? Vad går det hela ut på? Ja, hur gick det med Jesus? Vad var det djävulen gjorde med Jesus i öknen? Tre frestelser står omnämnda. Och vi kan sammanfatta de tre frestelserna så här. Att nu har Jesus fått, ska vi säga, en ny förmåga. Nu har han fått andens kraft över sitt liv. Och nu ska det prövas om han vill bruka andens kraft eller om han vill missbruka den. Är du Guds son, så bjud dessa stenar att bli bröd. Ja, det tycker man låter ganska oskyldigt. Men Jesus svarar att människan ska inte leva bara av bröd, utan av vart ord som utgår ur Guds mun. Och här fanns det inget ord ur faderns mun om att det skulle göras bröd. Och därför gjorde Jesus inte bröd. Sedan så tar ju djävulen med honom på tempelmuren och det gäller nu att se om han ska hoppa ner för att imponera på folk. Den tredje frestelsen är frestelsen till makt. Fall ner inför mig så ska du få alla riken på jorden. Du och jag, vi råkar ut för precis samma frestelser den dag som Herren utgjuter sin ande över sin församling och nådegåvor börjar komma till synes och börjar komma i bruk. Vi kan bruka nådegåvorna, använda dem till Guds förhärligande, till det ändamål som Gud har gett gåvorna till. Men vi kan också använda gåvorna för våra egna syften. Och det kommer omedelbart att prövas i ditt liv, vilket du är intresserad av. Du ska icke missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren ska icke låta den bliva ostraffad som missbrukar hans namn. I det namnet ligger Guds rikes hela auktoritet. Och när namnet Jesus är oss anförtrott, inte som en trollformel, men som en auktoritet, så ställs det också i samma ögonblick på prov. Kommer vi att använda den auktoriteten till det Gud vill eller till det vi vill? Vi ska bläddra till första Korintierbrevets 13 kapitel och läsa de tre första verserna där. Första Korintierbrevet 13. Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen. Och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Här omtalas nu någonting väldigt egendomligt. Jag vet inte om du har reagerat för det. Här talas det om nådegåvor utan nåd. Om jag kan tala i tungor och om jag kan flytta berg och om jag kan veta alla hemligheter och profetera på beställning men inte ha kärlek, så är jag ingenting. Och vi kliar oss i skallen och säger lite fundersamt att men käre Paulus, det ska väl inte fungera så? Jo, det gör det. Du förstår, kraften kommer från stammen. Och den flyter in i dig och mig. Gåvan är given dig som ett förtroende och mig. Gud svarar för kraften i gåvan. Din uppgift är att svara för renheten i gåvan. Med Guds hjälp. Men det är trots allt ditt val. Ditt fria val. Och det kommer alltid som en överraskning för oss. Därför att vi tycker det borde vara tvärtom. Vi skulle göra det precis tvärtom om vi var i Guds ställe. Hans tankar är så mycket högre än våra som himlen är höjd över jord. Du lägger väl märke till att det står att om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara en ekande brons. Ty då talar jag ju tungor för att, så att säga, vinna ära och inflytande, för att bli ansedd som en andlig människa. Kort sagt, för att vinna något av människor. Om jag missbrukar gåvan att flytta på berg, så att jag ska flytta på varenda knalle jag ser bara för att imponera på folk eller för att få en särskild ställning i Guds församling, då är jag ingenting, säger Paulus. Du vet, när man gör något av kärlek så gör man det ju för mottagarens skull. Man gör det för den andres skull. Då frågar man inte efter, nå, vad händer nu med mig då? Det är ointressant i sammanhanget. Men när Paulus talar om missbruk av gåvorna, då är det hela tiden handlar om en människa som utövar gåvorna och samtidigt tittar på sig själv. Vad blir nu jag genom att jag la händerna på Johansson och Johansson blir frisk? Att Johansson blir frisk, det var inte ändamålet, det var bara medlet för att jag nu skulle stå fram som den store, vad det nu kan vara. Den frestelsen undgår ingen. Vart tar alla väckelser vägen och var kommer alla samfund ifrån? Jag tror att dödsorsaken är en och densamma alla gånger. Nämligen att vi kan inte låta bli och missbruka det förtroende som det är när Herren utgjuter sin ande över oss. Och sen kommer ju naturligtvis saxens tid. De där perioderna från en väckelse till nästa. Då grenverket och bladverket måste klippas ner för att det ska kunna bli ny frukt. Tänk om vi kunde lära oss. Tänk om vi kunde lära oss. Vad roligt det skulle kunna bli. Vad spännande. Nu är det ju saxens tid, eller hur? Herren klipper och klipper. Och vi tittar i våra statistiska tabeller och säger att om man håller på och klipper på det här sättet så är Guds församling borta. År 2010. Halveringstiden är nu nere i 6 år, säger vi. Ja. Fullt så illa går det säkert inte. Men det kanske måste klippas ordentligt. Vad ska nådegåvorna användas till? Varför ger Gud dem? Om han inte ger dem för att vi ska stila oss med dem, vad gör han då? Jo, de är till för att uppbygga Kristi kropp. Ty det är målet. Nya lemmar ska fogas till kroppen och de lemmar som redan finns ska kunna betjäna varandra med Guds goda. Det betyder inte att nådegåvorna är till för att till exempel lösa lidandets problem. Vi kan inte säga att gåvorna i denna tiden är till för att alla ska vara friska. Ty alla gåvorna är ett styckverk. Kunskapen är ett styckverk. Kraftgärningarna är ett styckverk. Visheten är ett styckverk. Allt är ett styckverk. Det är ett provisorium i väntan på det fullkomliga. Men det är så pass mycket av fullkomligheten i detta provisorium att alla ska kunna se att det vi säger också har ett underlag. Och när Paulus undervisar om nådegåvorna så har han egentligen bara en sak att säga oss. Och det är ju väldigt intressant. Han talar inte om hur man får nådegåvor. Därför det är Guds sak. Det är den helige ande som ger gåvor. Och han talar inte ens om vad gåvorna består i alla gånger. Vill du ha roligt en kväll så bjud hem 10 teologer och fråga vad kunskapens nådegåva är. Du behöver inte konversera dem efter det. Du kanske möjligtvis får ducka då och då när knivkastningen kommer igång. Men ingen vet riktigt vad kunskapens nådegåva är. Så det kommer att bli många bud. Det enda Paulus talar om för oss, det handlar om att bli kvar i Kristus. Första Korinthierbrevet 12:12. Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger, jag har ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger, jag har inget öra, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för, omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade. För att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen. Och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Vart tar nådegåvorna vägen? Vart tar väckelsen vägen? Vad dör de av? Svar, förakt. När ögat har blivit ett öga så kommer det att gå omkring och blinka och blinka. Och titta föraktfullt på fötterna och säga vad långa naglar du har. Och vad stor och grov och ful du är. Titta på mig. Det är så lätt gjort när man har fått en gåva från Herren att den gåvan leder till förhävelse. Och det är vår uppgift. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Det är det enda vi behöver lära oss när det gäller förvaltandet av nådens gåva. Att inte förakta någon för det vi har fått. Det finns en spegelbild till det föraktet. Och det är självföraktet. Många kristna dras med självförakt. Och vi kan undra varför det står i skriften att Gud ger nådegåvor åt alla i församlingen när bevisligen aldrig alla får nådegåvor i församlingarna. Var sitter hindret? Jo, så många säger det att jag är ju tyvärr inget öra så jag hör inte till kroppen. Det vill säga nådegåvorna är inte för mig. Kyrkan går jag nog i men jag är någon sorts andra sortering i alla fall. Jag är ingen fin kristen. Som om det här var en medalj att hänga på bröstet. Som om gåvan inte var nåd utan förtjänst i alla fall. Den är nåd. Från början till slut. Titta inte på någon som har fått en nådegåva och säger att varför fick han en nådegåva? Det är ju inget särskilt med honom. Utan tänk istället så här. Kan han så kan ju jag. Vi är ju syndare bägge två. Hurra, det måste vara nåde. Då kan jag ju också våga hålla mig fram. Och Gud menar nu att vi ska glädjas åt varandras gåvor. Det är det svåra. Glädjas åt varandras gåvor. Och istället för att du ber om för dina nådegåvor och Svensson ber för sina nådegåvor och Nilsson för sina och Andersson för sina så kan ju Andersson be för Nilsson och Svensson och överhuvudtaget kan vi ju göra så här. Herre, utgjut profetisk ande över församlingen. Låt det uppstå profeter i vår församling. Låt det uppstå människor som kan ta sig an de sjuka i församlingen. Utgjut vishetens nåd och gåva. Ge oss själavårdare. Så pastorn slipper jobba ihjäl sig. Du kan be för de andras nåd och gåva. Och sen när de andra får nåd och gåva och du ännu inte har hittat någon så kan ju du glädja dig i alla fall. Därför att nu är du ju omgiven av mängder av människor som kan betjäna dig med Guds andes kraft och vishet och godhet och kärlek och nåd och välsignelse. Det är ju härligt. Föraktet och självföraktet. Var kommer alla samfund ifrån och var kommer all splittring ifrån? Jo, när Herren utgjuter sin ande över några i en församling så hör det ju till undantagen att dessa några inte faller för frestelsen att se ner på resten. Och antingen går man ju då bärsärkagång i församlingen för att så att säga ruska liv i de andra som man menar. Eller också så går man sin väg. Man kan inte vara kvar i denna döda miljö, sägs det. 1976 blev jag själv döpt i helig ande. Och om jag hade haft vänner här ifrån Fässbergs församling i Mölndal så skulle de kunnat intyga hur jag bar mig åt. Jag talar om detta därför att jag verkligen vet av erfarenhet. Och att det finns människor i församlingen hemma som omsluter mig med både kärlek och förböner. Det säger allt om dem och inget om mig, jag försäkrar. Ibland försöker vi dessutom förbättra väckelsen med lite förakt. Elda under pannorna med föraktet som bränsle. Jag varnar för det bränslet. Det kommer att ryka in. Det blir giftiga gaser som ryker. Ibland är det ju också så att när några har blivit tända av den heliga ande så börjar de att bete sig på ett annat sätt än vad som står i så att säga handboken. Och då kan det ju hända att de som ännu inte blivit påtända av helig ande börjar att titta föraktfullt på dem som nu bär sig annorlunda åt. Och jag säger det igen, föraktet är väckelsens stora fiende. Vill du bereda dig på väckelse så säg till Gud, rena mig från alla sorters förakt. Rena mig från alla sorters förakt. Det är den bästa beredelse för väckelse du kan göra. Vi ska slå upp i andra Samuelsboken i det sjätte kapitlet och läsa om kung David. 12:e versen, andra Samuelsboken 6:12. När det nu blev berättat för kung David att Herren hade välsignad Obededoms hus och allt vad han hade för Guds arks skull, då gick David bort och hämtade Guds ark ur Obededoms hus upp till Davids stad under jubel. Och när det som bar Herrens ark hade gått 6 steg framåt offrade han en tjur och en gödkalv. Själv dansade David med all makt inför Herren. Och David var vid tillfället klädd i en linne efod. Så hämtade David och hela Israel Herrens ark dit upp under jubel och basuners ljud. När då Herrens ark kom in i Davids stad såg Mikal, Sauls dotter, ut genom fönstret. Och när hon såg kung David hoppa och dansa inför Herren fick hon förakt för honom i sitt hjärta. Sedan de hade fört Herrens ark dit in ställde de den på dess plats i tältet som David hade slagit upp åt den. Och därefter offrade David brännoffer inför Herren, likaså tackoffer. När David hade offrat brännoffret och tackoffret välsignade han folket i Herren Sebaots namn. Och åt allt folket, åt var och en i hela skaran av israeliter, både man och kvinna, gav han en kaka bröd, ett stycke kött och en druvkaka. Sedan gick allt folket hem, var och en till sitt. Men när David kom tillbaka för att hälsa på sitt husfolk, gick Mikal, Sauls dotter, ut till honom och sa: hur härlig har inte Israels kung visat sig idag, då han idag har blottat sig för sina tjänares tjänstekvinnors ögon som löst folk brukar göra. Då sa David till Mikal: inför Herren som har utvalt mig framför din fader och hela hans hus och som har förordnat mig till förste över Herrens folk, över Israel, inför Herren fröjdade jag mig. Dock kände jag mig med rätta förringa till detta. Ja, jag var i mina ögon allt för låg till det. Skulle jag då söka ära hos tjänstekvinnorna om vilka du talade? Och Mikal, Sauls dotter, fick inga barn så länge hon levde. Ja, vi ser att föraktet kan leda till många sorters ofruktsamhet. När vi ibland frågar vart tog frukten vägen? Herre, varför bär vi så lite frukt?
så kanske vi skulle säga så här att ja, det sitter pluggar i kanalerna. Hur ser de ut då? Vi har så lätt för att förakta varandra. Och så lätt för att beundra människor. Och du kan inte beundra en utan att förakta någon annan. Och därför måste vi renas både från beundrandet och föraktandet. Lika väl som vi måste renas från vår längtan efter beundran och vår benägenhet att förakta. Lärjungarnas käraste samtalsämne, Matteus 18 och 1. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket, och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Ve dig värd med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer. Om din hand eller din fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Det här är ju en text som vi läser på Mikaelidagen. Och vi garnerar den gärna med söta änglar, eller hur? Såna här Rubens keruber, såna här små som med en liten vinge så här. Som ser så förunderligt snuttiga och goa och rara ut. Och det gör ju, bidrar till att vi inte ser att texten handlar om oss. Vi är mästare i konsten att trolla bort, så att säga, de viktiga poängerna i skriften. Köttets sinnelag är fiendskap mot Gud. Se till att ni inte föraktar någon av dessa små. Vilka då? Är det kyrkans barntimmar det handlar om? Ja, gärna det. Men du vet, alla vi som tillhör Kristus, vi har ju omvänt oss och blivit barn. Se till att du inte föraktar någon av Guds barn. Därför då blir du till förförelse. Då kommer du att splittra Guds församling. Och när Jesus talar om hur allvarligt det är, så använder han ett bildspråk. Det är bättre att riva ut ögonen, säger han. Det är bättre att amputera händer och fötter. Jag är övertygad om att han som bringade läkedom vart helst han gick inte på allvar menar att vi ska göra detta. Men låt oss ta det som en bild för hur viktigt det är att vi är renade från allt sorts föraktande i Guds församling. Och allt sorts strävande efter att framstå som den största. Ödmjukhet är ingen lyxvara. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Förbli i mig, så förblir också jag i er. Eller som psalmisten säger i den 73:e psalmen: dock förbliver jag städse hos dig. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del är vinnerligen. Låt oss be. Herre, vi ber nu att du med din ande rannsakar våra hjärtan. Och vi skulle vilja be dig om en rening över hela vårt land. Herre, där vi talar föraktfullt om varandra. Eller ibland i ett tappert försök att undvika och tala föraktfullt om andra, så talar vi föraktfullt om oss själva. Här är all sorts förakt och all sorts letande efter beröm och mänsklig ära dödar det liv som flyter ut fritt och förintet ur stammen. Herre, låt oss se och förstå hur farligt det här är. Låt oss sluta med att gå omkring och säga att ja, det är bara lite förakt. Om det tar både väckelsen och det eviga livet ifrån oss, så är det inte så bara. Vi ber att du bereder oss, Herre, för nästa gång då du i nåd har klippt färdigt med saxen och låter näringen få stimulera grenarna på nytt. Då saven stiger och glädjen återvänder. Då kraften får våra ögon att lysa och våra hjärtan att brinna. Hjälp oss då, Herre, att förstå berättelsen om dina 40 dygn i öknen. Hjälp oss då att förstå att avvisa djävulen. Att inte missbruka gåvorna. Att inte använda dem för eget syfte. För att bli något i denna världen. Och bli något i människors ögon. Hjälp oss att förvalta gåvorna i trohet och renhet. Nästa gång du visar oss nåd. Amen.